Hej och välkommen till Brittas mellanrum, alltså mitt mellanrum. Det är ju så att det här har pågått i ganska lång tid nu. Vi började i pandemin efter att jag har många gånger haft Brittas vardagsrum och samtal med människor. Så kom pandemin och vi kunde inte ha det här med samtalen och publikt. Utan då började jag med mellanrum där jag själv delar några tankar. Nu är du i det mellanrummet. Och jag har en liten serie som jag har med temat hur hamnade jag här? Det är den liksom övergripande frågan. Och så reflekterar jag i tre mellanrum omkring den. Så den första delen så talar jag om brödundret och manteln på vägen in i Jerusalem. Alltså fastetidens två texter som är midfastosöndagen med brödundret och palmsöndagen när Jesus rider in i Jerusalem. Och så kokar jag liksom ner det, eller jag drar ut det ska jag hellre säga, till ett helt liv. Jag ger det jag har som den lilla killen som ger fem bröd och två fiskar och så sker det stora undret. Barnet som ger det har. Och så vägen in i Jerusalem när jag lägger ner min mantel för Jesu fötter eller åsnans hovar. Tar upp den igen och går hela vägen. Och då kan man tänka kanske när man står vid det korset eller vid det i sitt liv som är svårt. Hur hamnar jag här? Vad har jag med mig genom livet? Vilka erfarenheter har jag? Och då blir det den långa linjen som jag då kallar hur hamnade jag här? Nu är jag då i del två i den lilla miniserien. Och då skulle jag vilja reflektera ihop med dig över en fråga som jag har fått ibland och som jag mer och mer inser inte går att svara på. Och den frågan, den är så här. På livets resa så är den där frågan som jag tycker blir mer och mer omöjlig. Det är den här. Om du fick chansen att säga någonting till ditt yngre jag, vad skulle du säga då? Eller om du skulle möta din tonåringen i dig på nytt och ge några goda råd inför framtiden, vad ska du säga då? Och jag har försökt några gånger och sagt några trevande saker. Och nu inser jag, nej men vad kan jag säga till mitt yngre jag? För om jag ska säga det till mig själv och tänka, det här ska jag bära med mig för att den här resan genom livet ska bli mycket bättre eller enklare eller förståndigare eller roligare eller mer utmanande, modigare, allt det där som man önskar genom ett liv. Då kommer ju jag med den erfarenhet jag har idag och så vill jag liksom hälla över den i mitt tonåriga jag. Det går ju inte. Utan jag ger råden utifrån vad jag har varit med om efter min tonårstid. Man måste få vara där man är och göra sina erfarenheter genom livet. Så egentligen har jag ingenting att säga till mitt yngre jag som jag skulle ta emot. För jag skulle inte förstå det. För det krävs en viss livserfarenhet innan man ser, det här blev det. Hur hamnar jag här? Jo, på grund av det och det och det. Och om jag ändå hade valt annorlunda, så kan jag tänka. Men jag hade inte kunnat påverka det, för då var jag i en situation och du var i en situation med de erfarenheter du hade börjat få som tonåring inne i att välja kanske olika, gör olika val i livet. Och du tänker idag, om jag ändå hade valt annorlunda. Ja, men du kunde inget annat. För du var där du var. Med det som var ditt. Och så kom några kloka föräldrar eller andra vuxna. Och försökte ge lite råd och tips. Och det är inget fel på det. Men det är väldigt svårt att leva utifrån råd som kommer utifrån. Utan att koppla in sin inre människa. Och jag skulle vilja i det här avsnittet säga det allra viktigaste för mig. Hedra din livserfarenhet. Hedra din livserfarenhet. Allt det som livet har lärt dig. Kasta inte det på sophögen. Och tro inte att det kom i något flingpaket. Utan det har du fått erövra genom både sorg, smärta, glädje, olika livsval. En del vägar blev jättebra. Annat så hade du önskat att du hade parerat på ett annat sätt än vad du gjorde. Men här är du nu med det. Hedra det som blev erfarenheterna. Se tillbaks på dem. De som gjorde ont, de som är goda. Och vart det tog vägen. Och vad det ledde till att du sitter igen nu idag. Vad sitter du igen med idag? Vad har du med dig? Att hedra det tror jag är en god väg till att inte bli allt för besviken över det som inte blev som jag hade tänkt. Det är att vara barmhärtig med sig själv och med de val jag har gjort. Att inse att jag kunde inget annat i den situation jag var då. För då hade jag inte den erfarenhet som jag sen har fått. Allt det där vi ångrar längre fram i livet har ju att göra med att vi valde utifrån att vi inte visste hur det skulle bli. Och så ångrar vi att det blev som det blev. Men hedra det som har hjälpt dig till att bli den du är idag. Låt inte bitterhet ta över allt för stora besvikelser. Utan se hur formar detta mig. Vad kan jag göra med det som fortfarande gör så ont? Och hur kan jag med förbarmande omfamna det barn eller den tonåring, den unga vuxna som gjorde ett val som jag idag kan se tillbaka på och tänka, det var verkligen inte bra. Det kanske rent utav var helt korkat att jag gjorde så. Men du kan inte göra om det nu, utan du kan bara omfamna det och förstå att det var inte så enkelt just då, utan på grund av massa olika omständigheter så gjorde du det du gjorde, eller valde så. Och nu har du det med dig genom livet. Hedra dina livsval. Att du gjorde så gott du kunde och nu är du här. Vad gör du nu med resten? Ja, kanske det handlar om att omsluta sig själv i att så här ser det ut idag. På grund av den resa jag har gjort. På grund av de som fanns i min livsmiljö. På grund av det vi tillsammans kom fram till. Och så gick jag den här vägen. Förstod inte bättre. Eller förstod så pass att det blev så här bra. För att några gav mig lite råd efter vägen. Det måste vi ha. Men framförallt att inte tänka att jag själv skulle kunna ha tipsat mitt yngre jag om att göra någonting annorlunda. För jag vet i alla fall att det skulle aldrig jag klara. Jag var det jag var. Och nu är jag där jag är. Och så har livet liksom börjat passera väldigt många vägskäl. Så jag har bestämt mig för att jag inte ska ge några råd till mitt yngre jag. Men jag kan gärna lyssna på andra yngre jag. Eller andra människors val. Och säga så här har jag tänkt genom livet. Eller så här gjorde jag då och idag kan jag ångra det. Men inte säga så här ska du göra. Utan någonstans se att alla är här och nu i sitt liv. I olika åldrar med det som är olika möjligheter. Och också det att vi till och med i forskningen har ju kommit fram till att det tar lite tid för hjärnan att utvecklas. Att hitta de där vägarna som blir de viktiga. Att ta vara på det, att reflektera, att göra val utifrån en god reflektion. Man måste få göra lite tokiga saker innan man liksom får styrfart och så ha barmhärtighet med sig själv i de valen. Du svarar annars från framtiden med all erfarenhet du har idag och det går faktiskt inte. Man måste få vara där man är. Jag har ett bibelställe jag ska läsa för dig från första Korinthierbrevet 13. Där står det så här, från den 11:e versen. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sen jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Paulus fångar in det i första Korinthierbrevet 13. Med sån stor ömhet, med så mycket barmhärtighet och hopp. När han säger, när jag var barn, ja då talade jag som ett barn, tänkte som ett barn, förstod som ett barn. Det är helt okej. Okay. Ett barn är ett barn. Och sen är det spännande att han säger, men när jag blev vuxen la jag bort, inte barnet, utan det barnsliga. Och börja mogna som människa. Och kanske tog andra beslut. Erövra saker. Tog tag i mitt liv. Och så kommer det hoppfulla. Men ännu, alltså även nu, ser vi bara en gåtfull spegelbild. Ändå ska vi se klart. Ännu är min kunskap begränsad. Jag vet inte. Och kanske till och med du som jag kan ibland tänka. Jag tycker jag vet mindre nu än vad jag gjorde för ett tag sedan. För att det är så förunderligt detta livet och så stort. Tänk att då få landa i de här orden. Att jag fortfarande är begränsad i min kunskap. Jag har lärt mig någonting. Jag har erövrat saker. Jag har blivit erövrad av saker. Men jag är fortfarande begränsad i min kunskap. Men en gång ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Gud vet barnets möjlighet, den unges kraft och mod, misstag, den vuxnes vandring och den åldrandes tillbakablick. Allt det är ditt liv. Och så småningom, om du får leva många år, så bär du med dig allt det här. Och så avslutar Paulus, men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Var barmhärtig med vad ditt liv hittills har erbjudit, vad du har tagit emot, vad du har tänkt. Hur hamnade jag här? Erövra ditt liv på nytt så som det är. Och erövra, då menar inte jag en kraftansträngning, utan öppna för barmhärtigheten och vet att i olika tider så begriper vi olika saker. Och utifrån var vi växer upp så blir det erfarenheter genom ett liv. I stor utsatthet, i en väldigt trygg famn, det är så olika. Men Gud vet allt det och begär inte mer av dig och mig än där vi är. Men jag tror att det är i Guds goda vilja att vi med barmhärtighet ser tillbaka och också är medvetna om att nu med all min erfarenhet så fastnar jag inte i det barnsliga, utan jag är ett Guds barn, en mogen vuxen. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner, säger Jesus i Johannes 15:15. Att vara Jesu vän, det är en sorts mognadsresa där man kan leva i en dialog. Där man inte stannar i söndagsskolan, men man får med sig söndagsskolans berättelser in i ett vuxet liv. Och så får man lägga det rastret över det som är ens vardag. Ens tro, ens teologi, ens tvivel, besvikelser och glädjeämnen. I allt det, hur ser ditt liv ut idag? Vad har du erövrat Och hur kan du gå vidare utifrån det som du just nu är med om? Alla har sin väg att gå. Som kunskap att hitta och erfarenheter som med tiden ska ge mognad åt livet. Alla vi har det. Tänk på den här påsksalmen. Dina händer är fulla av blommor. Vem var det du tänkte att ge dem till? Mina blommor var tänkta för Kristi grav. Men han är ju inte kvar. Eller han är inte där. Halleluja, han är inte där. Det är påskens ljus som lyser in som hoppet i våra liv. Han är inte kvar i graven, han har uppstått. Tänk på barnet som kommer med de första vårblommorna. Ju mindre de är, men har börjat upptäcka att det går att plocka blommor så här. Den buketten är ju inte för en florist den vackraste. Men om floristen är en mamma eller pappa till det barnet eller en nära släkting, då tycker man ändå att den är vackrast. Det kan vara liksom ett knopp eller en avbruten kvist. Ett litet ihopplock av det enklaste, av tussilago, av någon vårblomma, en snödroppe. Man har liksom tagit med sig det och så sträcker man fram sina blommor. Dina händer är fulla av blommor. Vem var det du tänkte att ge dem till? Men kommer du som vuxen med en bukett som liknar den som barnet plockar som sin första och ger bort den, då kan du känna en viss genans över, ja, den är nog inte så vacker. Då kan det vara lönt att få lite hjälp och plocka ihop en vackrare bukett. För att någonstans har livet liksom gått igenom. Vi älskar barnets bukett när barnet sträcker fram den som en av de där första kärleksgåvorna. Eller en teckning som kanske inte är den vackraste, men för oss är den det. Om det är någon som vi knyter an till och som vill ge oss det som barn. Men om jag skulle komma med samma teckning nu, eller en sån bukett till dig, då tänker du att det var en otroligt barnslig bukett. För att någonting har hänt genom åren. Det är påskens ljus som lyser in med hoppet i våra liv. Och säger alla de där blommorna för Kristi grav, han är inte här. Men hur ser den blombuketten ut som du idag skulle vilja i kärlek ge vidare? Eller kanske till och med lägga på graven hos någon som du har genom livet älskat och som du saknar. Vad är det vackraste du skulle vilja lägga där som en sorts gest ifrån framtiden och ifrån det du har med dig fram till denna dag och som ni tillsammans har fått betyda för varann? Hur skulle den se ut? Jag tror att den är oerhört vacker. Vare sig vi får till det, har råd med den eller har en äng och plockar den på eller har möjlighet, så kan vi inuti förnimma hur ser den gåvan ut, den buketten som jag då sträcker mig fram och ger. Vi beundrar den vackra buketten när barnet kommer med en ganska, jag vågar inte säga ful, men inte så otroligt vacker bukett. Men den är full av kärlek och av en god vilja att ge den. Vi beundrar den bukett vi får på en födelsedag, en bemärkelsedag som är en fantastisk, som en florist kanske har bundit. Det är en hel resa däremellan. Famna alltihop. Tacka för skönheten hos barnet, det fantastiska. Tacka för att du nu ser i vuxen ålder, men ännu gåtfullt som en spegelbild. Det är gåtfullt, du kan inte helt och fullt ana. Men var där du är med allt det du har med dig. Tacka för det. Jag tänker på en sån personlig berättelse. När jag är 19 år och säger att från 19 års åldern så blev jag medveten om kristen tro. Tog emot det i mitt liv eller kan säga jag är kristen. Och så börjar den resan. Och då vet jag att jag fick en lapp av min pappa där det stod någonting. Jag var ju alltså känslosamt, wow, allt var fantastiskt. Nu liksom ska livet vända. Och så kom den lappen från honom. Det stod det: lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra tro. Mina föräldrar hade varit med om en svår förlust. Man förlorade ett barn. En bror till mig som drunknade när han var 2,5 år. Så föds jag 10 månader efter. Och jag har haft med mig den sorgen. Har bearbetat den. Och så småningom när jag är 19 så liksom hittar jag in i kyrkans värld i ett nytt sammanhang. Jag tror att Gud hittar oss från början och vi får med oss genom livet. Men sen kan det vara så att vi upptäcker det själva. Att liksom fjället faller från ögonen. Åh, jag får vara kristen. Jag får tro på detta. Jag får gå den här vägen. Och så kom den här lappen. Och då i början tyckte jag att den var fin, men jag visste inte vad det var. Jag behöll den. Så dröjer det några år. Och så börjar jag bearbeta den här gamla sorgen som var ganska tyst och innesluten. Som inte vi pratade om hemma, förlusten av min bror. Så börjar jag bearbeta den. Och så småningom skrev jag boken De vi ville bli. Som handlar om den sorgen, om den bearbetningen. Och är väldigt personlig och samtidigt handlar den om Jerusalemfararna som lämnar min hembygd Nås för ett annat liv. För en övertygelse. Och så har jag vävt ihop de här berättelserna. Då var jag liksom på väg i min bearbetning. Jag hade börjat sortera vad är min sorg och vad är inte mitt. Och så var den här lappen viktig igen. För då plötsligt såg jag efter så många år när jag har liksom varit kristen en 10, 15 år, 20 nästan. Då såg jag den här lappen igen från min far. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders hans kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra tro. En vers ur Frälsningsarméns sångskatt. Som han hade lyssnat på i sin ungdom. Och som låg kvar som ett frö i honom. Och så inser jag både att det var en gåva till mig som jag är så tacksam för. Att jag fick den lappen. Att den fick liksom följa mig genom livet. Och att jag såg ett ännu större perspektiv. Och det var ju att min pappa kanske också fick hjälp av den versen. När han sörjde ett barn han hade förlorat. Lita på din Gud, Nisse. Han är nära. Över alla djup vill han bära. Faders handens kraft aldrig sviker. Ljuvliga, säkra tro. Att han någonstans när han kanske kände att han drog ner i slukhålet av sorg. Kunde liksom ana att det finns något som bär över djupen. Och så vill han skicka vidare det med mig. Det var ingen barnslig lapp. Det var ett barnaskap. Faders handens kraft aldrig sviker. Det är barnet som blir tilltalat. Guds barnet i mig och hans kontakt med det eviga i en stor förtvivlan. Det där är att väva ihop livet i ett enda stycke. Att se med åren att allting har man med sig. Och så småningom faller vissa bitar på plats eller får rum i ens liv. Annat får man släppa taget om eller få hjälp att släppa. För att det är bara du till sist som bär vidare en stor besvikelse om du har varit med om det. Andra har släppt det eller orkar inte höra på det. Gud vet det, vill hjälpa dig med det och ta hand om det i ditt liv. Att du samtalar med någon om det, men att du inte går vidare och bär det helt i onödan. Utan få hjälp att sortera i det som blev ditt liv och är ditt liv. Det är att någonstans hedra sin livserfarenhet. Att ta hand om den tillsammans med en människa och tillsammans med Gud. Så den lappen blev väldigt viktig för mig. Barnet som anar sorgen har varken verktyg eller språk. Men med tiden så får man det. Det tog lång tid för mig och jag kan fortfarande känna nu att det blir större och vackrare med att man har bearbetat saker. Och samtidigt finns det kunskap jag inte har än. Självklart, den kommer. En dag ska den bli hel och sann när vi har gått ur tiden. Men vi får leva våra liv här och nu. Allt hör ihop och bli viktiga insikter i olika tider. Jag ska ge dig ett citat ifrån en skrift som jag har haft med mig genom fastan, så jag tycker så mycket om. Den är från Silentium förlaget. Den heter Homo Spiritus. Den andliga människan. Homo Spiritus. Den andliga människan. Peter Halldorf läser Martin Lönnebo. Det är en fantastisk bok tycker jag. Det betyder så mycket för mig. Det är nästan svårt att citera ur den, för den är liksom vävd i ett stycke så här. Det är en livsväg med 10 olika vägskäl. 10 vägskäl och sen så småningom reflektion över det sista. Och den är ljuvlig, men jag ska läsa insidan som handlar om livsmod. Den här första, innan själva förordet börjar, så är det ett citat av Martin Lönnebo. Och jag ska ta med mig det citatet in i den tredje delen sen av mellanrummet. Men jag avslutar den andra delen. Hur hamnade jag här? Vad har jag med mig genom livet? Och vad är det jag behöver nu? Så säger han så här. Det är inte trygghet vi behöver, utan livsmod. Säkerheten är en illusion. Det enda du äger är andetaget i dina lungor. Vad som helst kan hända när som helst. Den inre livsångesten kan bara livsmodet tygla. Den inre livsångesten kan bara livsmodet tygla. Martin Lönnebo citerar jag där. Homo Spiritus, förlaget Silentium. Peter Halldorf läser Martin Lönnebo. En jättefin och för mig otroligt viktig skrift som jag fick fatt om nu i fastan. Livsmodet ska jag säga någonting om i min tredje del. Men ta nu emot välsignelse in i det du reflekterar över. Och så vill jag säga det, att det som bär och är fött av Gud, det fortsätter i ditt liv. Det andra behöver du inte bekymra dig om, det bara faller bort. Så är det också med alla mina ord, att det som har någon livskraft för dig, det ska du gå på. Det andra kan du bara släppa. Om du tänker, det där förstod inte jag, släpp det bara. Men ta det som du känner, här var någonting viktigt för mig. En välsignelsebön från Iona, den där vindpinade ön utanför Skottland. En liten ö som blivit till så stor välsignelse för så många människor. Där finns den här, finns mycket sånger, dikter, välsignelseböner som kommer från Iona. Här kommer en. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid som väntar oss. Amen.